When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Du lyssnar på podcasten Atladotter och Bjurvald, en podd om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter och med mig har jag
Lisa Bjurvald.
Tjena Lisa.
Tjena Margret, hur är läget?
Vågar man svara på det?
Ja.
Men det är bra. Vi sitter ju och spelar in, inte i studio utan on location, som man säger. På Selma City Spa på Clarion Hotel.
Ja, och vi blickar faktiskt rakt mot Schibsted-huset där vi annars brukar sitta och spela in. Från ett så här, örnperspektiv här uppe. Jag har till och med på mig morgonrock och tofflor. Som en riktig spa-kvinna.
Jag har inte på mig morgonrock och tofflor. Vilket känns så pass B. Att jag inte liksom går all in. Men kan vi inte bara förklara lite liksom, hur hamnade vi här? För ja. det var en extremt bra idé.
Ja. Det är så här, ämnet stress och press i mediebranschen, det behöver man ju liksom inte leta så länge för. Det kommer ju till en ganska naturligt kan man säga. Och det verkar ju som att både du och jag har alldeles för många bollar i luften då och då. Och även när vi inte har det så har vi väldigt många bollar i luften. Så det är ständigt grejer på gång. Så det här kom ju liksom som en idé. Att varför inte göra vår hektiska vardag till tema? För det är ju, vi är ju liksom ingalunda ensamma om det här.
Det känns som att alla i mediebranschen, så här, alltså, det typ tillhör att gå runt och vara liksom en stressad individ. Men bara först innan vi sätter igång och babblar om detta tema så har ju vi en liten tävling.
Ja!
För vår allra första tävling till våra lyssnare. Och vad är det vi ska tävla ut?
Ja, det är alltså två andra stressade journalistkvinnor som ska få vinna ett presentkort för två personer till just Selma City Spa högst upp på Clarion i Stockholm.
Och hur gör man om man vill vinna detta?
Ja, det får man inte veta förrän i slutet av poddavsnittet, tycker jag. Så grym ska jag vara.
Fan vad spännande. Men, ja, men alltså så här. När vi pratade om den här idén att så här, okej, vi kör det här temat med stress och press asbra. Och vi unnar oss att göra det på ett spa. För det skulle liksom vi behöva.
Ja.
Men såklart så blev ju det här bara extremt mycket stressigare.
Ja, det är verkligen något så roligt. För det är så typiskt tycker jag för yrket. Jag tänker bara, hur ska det funka med mikrofoner? Hur ska vi komma dit? Då måste vi skynda oss att göra klart texter som vi ska ha fått in precis innan. Och vi ska dra igång det här. Och ni hör kanske att det är ett härligt plinkande i bakgrunden. Och det är sån här lugnande lite spa-musik. Man sitter ändå här och är stressad. Och jag har ju, jag vet inte om du har varit med om det här, men man går på yoga för att varva ner eller något liknande. Och man fortfarande har lite stresspuls.
Ja.
Har du också varit med om det här att man går på ett en timmars långt yogapass och man tycker efter en halvtimme, men gud kom igen då, vad segt det är.
Kanske inte just yoga, men jag känner igen så här, just att gå på spa är någonting som, jag tror typ att jag hade liksom min första så här semi-spa-upplevelse. Alltså jag har aldrig varit på spa, alltså så här övernattningsgrej, men jag har varit på så här dagspa var för några år sedan och alltså jag mådde verkligen inte bra av det. För då var det också så här tanken att man ska slappna av och jag kan liksom inte göra det riktigt.
På beställning?
Nej.
Eller i allmänhet?
Alltså jo men jag kan väl slappna av så, men just den här, alltså att man är i den där miljön där man bara såhär, nu ska man ha det så lugnt och skönt. Så blir det liksom tvärtom. Då sitter man och såhär irriterar sig över att man inte har täckning på mobilen eller vad det nu kan vara.
Precis.
Så, nej men jag vet inte, det är svårt.
Ja, och det här är ju liksom en slags sjukdom. Jag tycker det är så intressant att kolla på olika åldrar av journalister. Nu generaliserar jag hejvilt. Men de som kommer ut och är i 20-årsåldern, liksom ännu yngre, kanske början av 20-årsåldern. De ser det ju som en livsstil. Ja, men det är coolt, det är stressigt, jag jobbar mot deadline. Ja, det är inte klokt, jag sov ingenting, jag åkte iväg på reportageresa. Om man tar del av den här journalistmyten, då har man kanske ännu inte förstått att du vet, du är nu på väg att bränna ut dig och du gör det väldigt billigt och det är din arbetsgivare som vinner på det här, inte du. För du är fortfarande inne i liksom den kulten. Och sen så har du ju andra aspekter att de som är kanske snarare runt 50, där man ser hur många som helst som går in i väggen, som har bränt ut sig, antingen öppna med det eller det är ganska underförstått. Man möter dem sen på en annan arbetsplats, de är på arbetsträning och kan inte ha mejl för att de blir stressade av att det kommer ett mejl. Så de här otroligt varnande exemplen. Och vi befinner oss båda någonstans mitt emellan, inte de här kraschade rävarna och inte heller de här unga idealisterna med gnistrande ögon. Så jag känner nästan, vad ska man göra för att inte bli en av dem där man möter dem om 10-20 år som alltså, skakar och knaprar piller?
Nej men alltså för egen del så jag känns som att jag har fått det här rådet från branschkollegor så här många gånger om och tagit det kanske hälften av gångerna. Men att liksom ha någonting utanför jobbet som är ens liv, lika mycket som ens yrke är, det hjälper ju extremt mycket. Alltså, nu är jag relativt så här, ny singel. Då har jag helt plötsligt så här, gått in igen i att jag bara så här, tackar jag till allt, alltså tar på mig alldeles för mycket. Och så här, går in i jobbet på ett helt så här, alltså överdrivet sätt. Och det leder ju, alltså det får ju vem som helst att bli så här, ja men lite typ utmattad och utbränd och semi sönderstressad liksom. Men det är ju för att liksom det är alltså verkligen typ det enda jag har i mitt liv.
Ja, för jag ska annars säga att ett av de bästa råd jag har fått, det är ju, du behöver inte tacka ja till allting. Och jag började med att tacka nej någon gång för typ 2 år sedan när jag kom ut med en ny bok. Och det var väldigt stor efterfrågan. Det var radio och tv och allt sånt. Och sen insåg jag att det här håller jag på med nu. Mer än ett deltidsjobb och jag får ingenting betalt. Så jag har faktiskt pengarna. Och alla de här som mejlar dem och frågar om man ska komma och föreläsa. Och vi kan inte betala något, men vi bjuder på en fika. Du vet, så här, kom och operera mitt knä, herr doktor. Du får en bulle efteråt. Också den där bristande respekten mot journalister har varit del av att jag verkligen tackar nej till jättemycket. Panelsamtal, allting sånt, om de inte kan erbjuda bra tid, inte alldeles för mycket förarbete och faktiskt erbjuda ett arvode.
Men inte
du, det har verkligen minskat min stress. Det är nog det jag har gjort, som jag, om jag ska rekommendera någon, att verkligen, verkligen börja ställa motkrav. Annars blir det som en liten trasa som fladdrar runt och till slut går du sönder.
Men är inte du rädd att liksom så här, för det har jag läst i flera så här, intervjuer med typ folk som har gått in i väggen, typ att de inte så vågar tacka nej för att de är så rädda att de ska bli så här, bortglömda, att ja, men de ska hamna utanför, och att så här, den rädslan för det har liksom varit större än rädslan för att gå in i väggen.
Ja, men fast den stämmer inte för mig, för att jag tycker att det är mycket skönare att till exempel sitta och skriva en bok än att vara ledarskribent. Det, jag väljer medvetet bort många saker som är liksom högprofilerade.
Mm.
Så jag tänker inte så längre.
Nej.
Faktiskt. Det beror väl på liksom hur länge man har jobbat och vad du har för karriär. Men jag, min första krönika i Expressen och var kolumnist när jag var 16. Och började ju den änden, då är det inte lika liksom häftigt eller attraktivt längre.
Nej.
Men jag förstår principen. Absolut. Mm. Alltså, sen gör jag ju så här idiotgrejer som att liksom flyga och ta en föreläsning i Oslo. 24 timmar av sinnessjuk hets.
Mm.
Och det är jättebra syfte och det är jättebra arvode. Men sen så är du helt död i 2-3 dagar efteråt. För att det är som att du har sprungit ett maratonlopp.
Mm.
Och där får man ju fortfarande tänka, är det verkligen värt det?
Mm.
Så att man, jag vet inte. Med åren man kanske måste ställa ännu högre krav, ännu mer pengar, ännu mer tid liksom.
Ja, nej men. Jag gör alltid det här misstaget. Nu är jag i en sån loop igen där jag, alltså, har så här 7-dagars veckor. Alltså att jag, utöver då mitt heltidsjobb med politism, så typ tackar jag till att, om man var med tv eller så här, hålla på med massa andra grejer när jag är ledig.
Mm.
Alltså när jag bör vara ledig.
Mm. Och andra grejer, alltså jobbrelaterade grejer. Ja, för du sitter ju Nyhetsmorgon.
Ja,
exakt. Och jag har aldrig sett det, för det är så jäkla tidigt på lördagar eller söndagar. Vilken tid är det?
Alltså det är på lördagar och brukar vara typ så 9:45, så tidigt är
det
inte.
Nej, det är inte så okej. Jag fick för mig att det kanske var vid 7 eller något. Men fortfarande måste du ju gå upp tidigt.
Ja, alltså,
och vara typ på plats och sminket och allt.
Dels förbereda sig då på fredag kväll. Mm-hmm. Och liksom, för mig, alltså folk är olika där, men jag kan verkligen inte så här gå på en fest om jag ska sitta i sminket och vara i tv liksom på lördag morgon. Så jag är alltid hemma.
Mm-hmm.
Fredagkvällarna och sover. Och förbereder mig. Och sen så är man ju tv. Och grejen med just att göra tv.
Mm-hmm.
Det är, även om liksom man är med i ett inslag som är typ så här 15 minuter långt.
Mm-hmm.
Så tar det så sjukt mycket energi.
Ja.
Alltså det, man får ju sån adrenalinpåslag. Det är... Och framförallt med Nyhetsmorgon så är det så sjukt mycket tittare.
Mm.
Så då är det alltid så här lite skit efter. Alltså så här folk som är upprörda över att man får vara med i tv. Mm. Eller att man har sagt någonting. Och jag menar också så här att man måste leverera. Liksom.
Ja.
Det är ju jävligt så här...
Just att man måste leverera. Mm. Du måste vara skärpt.
Mm.
Det är samma sak när folk säger, ja, men du kan väl bara komma och hålla ett 45 minuters föredrag någonstans. Och det är ju en enorma förberedelse. De där 45 minuterna, du kan ju inte säga ett men eller för att du ska vara på topp hela tiden. Och det kan jag också känna. Och samma sak när folk ringer från radio och säger, men du ska bara vara med i 3 minuter. Jo, men sen ska du åka till studion och så ska du briefas och ska du förbereda dig. Så det är väl också en viktig lärdom till folk. Oavsett om folk säger, vet, skriv en snabb kolumn, det är bara 1500 tecken, det är bara 3 minuter i radio. Det blir aldrig det, för utan det kan liksom bli en hel dag.
Men jag känner, kan det här vara, det här är verkligen så här en generalisering, men kan det vara så att för att man är kvinna i den här branschen, att man, just den här känslan av att man måste leverera och vara skärpt, alltså att det är någonting som ingår i våran typ könsroll, att vi vill liksom bevisa oss och behöver bevisa oss ännu mer än männen, för att det känns som att så här, det är sällan jag har de här konversationerna med manliga branschkollegor om pressen och stressen och liksom prestationsångesten.
Mm.
Ligger det någonting i det eller har jag...
Ja, det tycker jag. Men jag tycker inte man ska liksom säga att det kommer för mycket heller från oss själva. Utan jag tycker det kommer mycket utifrån. Alltså sitter det en gubbe som Leif G.W. Persson och pöser och verkligen suckar och drar förhastade slutsatser. Han får inte så skarp kritik som vi kvinnor faktiskt får.
Mm.
Och då pratar jag inte bara från andra i branschen eller andra tyckare eller experter, utan också det helt anonyma näthatet. Så att jag tror inte bara att det är att vi har sån press på oss själva. Vi vet också vad som händer. Men definitivt, ja. Och sen är det väl också lite tacksamhet.
Mm.
Jag vet att ofta är så, till exempel, vill man ha en expert på extremhögern, så om man ringer mig och så kanske man ringer 2 andra män, då handlar det om att då har man ändå fått ta plats i ett traditionellt manligt fora. Och då gäller det att göra bra ifrån sig så att man blir anlitad igen, så att man inger respekt och trovärdighet.
Mm.
Så att jag, absolut, det finns i bakgrunden.
Mm. Ja, nej, jag vet inte. Jag Jag bara känner så här, jag är inne i en sån känsla att jag är så jävla trött på hela den här, alltså att man ska alltid behöva känna sig så stressad hela tiden. Alltså kommer det aldrig vara en period av så här relativt lugn?
Nej, jag håller helt med dig. Och sen så tycker jag att det känns, det var väldigt bra tips att man ska göra någonting helt annorlunda. Mm. Visst, jag också på med sånt liksom kampsportresor, italienska kurser, god name.
Men har du andra intressen? Och så har du
hobbies? Jag har väldigt många andra hobbies. Men problemet är att det absolut största som jag gör utanför, det är att skriva på en ny bok, min fjärde bok.
Men du ser, det gills inte.
Nej, men det kan man ju tro. Men det är liksom ett helt annat jobb. Det är jag som sätter deadlines. Det tar, jag har jobbat på den i ett år. Förläggarna säger, ja men ta det lugnt. Det tar ungefär 3-4 år att skriva. För då kommer det bli min första liksom skönlitterära bok. Så där finns egentligen ingen press. Det är bara från mig själv. Mm. Och det blir ju också idiotiskt. För jobbar man med det en dag eller en halv dag i veckan ungefär. Då är klart att man blir uträttad så mycket som möjligt. Och sen så nu lägger man den på hyllan. Och sen så sitter den ju ändå kvar i tankarna. Så det är klart att från det här perspektivet, stress och press poddavsnittet. Mm. Så är nog att skriva bok på sin lediga tid absolut mest stressande man kan göra.
Ja.
Det är ju definitivt inte, alltså man kanske bara borde gå och göra sådana andra grejer som jag jobbar med. Men som sagt, badminton, språk, resor, kampsport.
Men jag försökte ju göra det där för några år sedan.
Skriva bok eller kickass?
Nej, skriva bok skriver jag aldrig för fan. Men att liksom ha en hobby utanför jobbet som inte var liksom, alltså det som man som människa typ behöver i sitt liv, alltså relationer och
ja, alltså inte liksom, nu pratar vi inte gå ut och käka middag med vänner utan verkligen en hobby som så här på mellanstadiet.
Exakt.
Hobby.
Och då så började jag en språkkurs, en arabiska kurs som var en gång i veckan varje torsdag kväll, så 2 timmar typ. Och jag kunde ju gå då 3 veckor i rad innan första så här, viktiga jobbgrejen var. För att när jag jobbade på Nöjesguiden så var ju torsdag alltid så här, event torsdag. Det var alltid så här jätteviktigt att vara med på olika event som vi gjorde för kunder. Och jag kände bara så här, alltså när jag hade missat då, om det var typ 2 eller 3 liksom, lektioner i rad så fick jag inte vara kvar. För att då hade jag ju, alltså då var det helt meningslöst. Ja. Och då blev jag så jävla knäckt av det. Mm. Alltså jag blev så här, jag misslyckades med att skaffa mig en hobby.
Mm. Mm.
Ja. Sen dess har jag liksom bara, nej jag har inga hobbies, jag har mitt jobb.
Ja men det är så sjukt, det är på något sätt, det är så onaturligt att ens journalisthjärna alltid väljer det där jobbspåret.
Ja.
Ett annat exempel var när jag höll på och stressade som tusan, var typ 1 eller 2 år sedan. Med bokmanuslämning och det var deadline för en annan grej. Jag skulle förbereda massa förra. Och mitt i det här för att jag ska ta en sista jäkla gammal tenta jag kvar från universitetet. Jag ska ta den här metoddelen. Och har du pluggat metod? Ja, det är den absolut torraste delen. Metod är ju verkligen det här vi har kritiserat i medievärlden om hur man gör olika undersökningar. Alltså du vet, undersöker 10 journalister så kan du kanske inte säga att så tycker alla journalister. Så det är ju metoddelen. Så mycket, det är tungt och det är torrt. Så det skulle jag sitta och plugga nätterna igenom. Men sen gjorde jag det och sen fick jag VG. Men då var jag också, då kan jag säga Margaret, jag såg väggen framför mig, den ökända väggen.
Men är det enda gången du har sett väggen?
Nej, det är det inte riktigt. Men det var verkligen den gången du flimrade framför ögonen. Så att det blev sån där gamla svartvita bruset på tv. Och så gick jag till min, någon sån här kvartersmottagning. Och jag håller på att bli blind. Har jag fått en stroke? Eller vad är det för någonting? Är det liksom en hjärntumör? Riktigt Woody Allen nevrotiskt. Så, nej. Men där är ju stress och ångest. Det kan påverka synnerven på något sätt. Jaha, sa jag. Och så frågade läkaren, har du ett stressigt arbete? Och då minns jag att jag skrattade, du vet, en sån där nästan maniskt skratt som fylldes av tårar. Och läkaren var okej. Bra svar.
Men jag hade också så här för typ 5-6 år sedan att då jobbade jag som redaktionschef på Nöjesguiden.
Mm.
Och så kom jag ihåg att jag helt plötsligt började höra svindåligt.
Usch. Snacka om stresstecken.
Ja, men grejen var att jag tänkte så här, men det är nog fel på, jag kopplade inte det till stress alls. Så jag gick också till efter ett tag när jag liksom inte hörde allt. Alltså.
Här är vi oss blivit döva och blinda på det.
Så gick jag till vårdcentralen och satt där och de undersökte och kollade. Och då var det verkligen så här, Men exakt en fråga, vad jobbar du med? Och jag jobbar som redaktionschef på en tidning, jag måste tillbaka snart. Bara, du behöver vara ledig för du stressar ihjäl dig. Och typ så här. Men också att bara för typ ett halvår sedan så var det att vi hade så jävla mycket på jobbet att jag så här helt plötsligt slutade äta.
Åh gud, av glömska eller av hungerbrist eller bara?
Nej men alltså, inte glömska men jag hann inte. Alltså nej. Jag hann inte äta frukost på morgonen. Jag jobbar alltid in lunchen och brukade vad som tydligen kallas för i IT-utvecklarkretsar för åt en ap-lunch.
Nej, absolut inte, jag har bananer.
Ja alltså när man äter lunch ur jobbets fruktkorg som alltid är bananer.
Jag måste erkänna att jag en gång i veckan kör en ap-lunch
som alltid är bananer och äpplen och så jag körde liksom om jag åt så åt jag en ap-lunch och sen så liksom mot kvällen så var det bara att alltså så här, ens fysiska skick var ju helt så här.
Men hur mådde du? Du måste ju fått såna här bristsymptom. Man började få såna vita fläckar på naglarna. Eller att du var trött eller mådde illa eller...
Nej men jag mådde ju skitdåligt. Och också tog lite ledigt och åkte till mina föräldrar. Och då var det så här. Alltså det här är en klassiker. Inför varje semester som jag har haft senaste 10 åren så när jag, alltså första dagen på semestern så bara tittar jag mig själv i spegeln. Och då har jag så här, let myself go. Alltså, men du vet. Alltså man bara shit, man är så blek. Så trött. Har liksom dåligt så här, alltså näringsbrist, järnbrist, så här, allt det där. Och sen så påbörjar man då en så här läkande process. Så är man så här fit for fight när man är tillbaka på jobbet igen.
Och jag känner inte, det var någon lokaltidning, jag stod en bild med när jag hade någon sån här tredje föreläsning i rad eller något för några månader sedan. Och jag försöker le tappert och man ser liksom hur liksom mungiporna försöker dras uppåt, hur ögonen är så tomma och matta och man är helt blå under ögonen. Och jag ser verkligen för jävligt ut. Och då har man ändå stått och sminkat sig. Men också någon sån där grej, man tänker att... Men man går upp 5:00. Typiskt grej man tackar ja till. Ja, låter väl bra. Gör något 9:00. Ja, men sen ska du åka tåg i 2-3 timmar. Så du går upp 05. Det är natt för mig. Det är inte sunt.
Nej.
Återigen ett exempel på när man tycker att något låter bra. Men man tänker inte på vad det egentligen för konsekvenser. Liksom. Vad gör det?
Men du, jag tänker på en grej. Så här, uppenbarligen så har både du och jag erfarenheter av att känna sig sjukt stressad i vårt yrke. Men så tänker jag på... Så här, de polare som jag har som liksom, jobbar med så här, klassiska så här, knegaryrken. Och så bara tänker jag, men herregud vilken lyx jag har det. Alltså jag behöver verkligen inte gå upp i ottan och stå och arbeta med kroppen i liksom, 80 000 timmar. Så jag tänker, liksom, är det att vi är för klena?
Jag vet inte riktigt. Jag tror inte det. Jag tror att det sätter sig på insidan ändå. Om man får tänka att även om du står vid ett rullband så har du ju inte anonyma män som mejlar att du ska gruppvåldtas. Förhoppningsvis. Om du inte är den vackraste kvinnan vid rullbandet eller jag vet inte. Vi har ju så enormt många negativa aspekter av vårt yrke ändå. Vi har de låga lönerna, vi har den otrygga arbetsmiljön, vi har utlasningar, vi har frilansare som tar de fastanställdas jobb. Vi har en hat, hot, trakasserier, vi har stressen och vi har sånt som du och jag lyckligtvis i och för sig inte behöver bry oss om eftersom vi främst är skrivande journalister. Men sånt som till exempel programledaren Jessica Almenäs skriver om i TV4, väldigt liksom vacker och kompetent erfaren yrkesperson som skriver att hon vågar inte... Ett långt också vågar hon inte tacka nej. Hon hade en liten bebis hemma. Hon kom in på akuten för att hon mådde så dåligt. Hon satt ändå och tänkte, hur ska det här gå? Hur ska jag planera till 4 nyhetsmorgon? Och sen när de frågar henne, vad ska du göra om 10 år? Så har man ändå den här osäkerheten. Ja, det får man väl se kvinnor i vår bransch. Och det här är då inte en kvinna som är 70 år. Så du och jag har ju ändå som sagt där, det är förhoppningsvis inte så många som hyr oss för våra utseenden. Så tänk på liksom de kvinnorna som runt 40 får börja tänka på om de är för gamla. Det är ju ännu mer absurt. Så nej, jag tror inte att vi är överkänsliga. Jag tror att det är en jävligt tuff bransch där.
Men berätta mer om det här Jessica Almenäs. Har hon talat ut om någonting?
Eller? Ja, då gjorde en helgintervju med henne i Resumé. Och då står det, hon under en period så arbetade hon på Nyhetsmorgon på vardagarna och gjorde 2 travsändningar på helgen. Och mitt under det här hade hon alltså en liten bebis. Hon bara föll ihop mitt under ett möte, fick ont i hjärtat, trodde naturligtvis att hon hade drabbats av en hjärtinfarkt, kunde inte få luft. åker in till akuten, får veta att det är en panikångestattack. Doktorn uppmanar henne självklart att åka hem och vila. Det här är ju liksom kroppen som säger stopp. Och man skulle säga att även om det var en panikångestattack så kan det ju såklart leda till riktiga hjärtproblem på sikt. Och det här har jag hört hur många som helst som har berättat om liknande. Jag har ju själv haft sån här oregelbunden hjärtrytm och trott att det var något fel med hjärtat. Men bara fått höra att det är typiskt stresssyndrom. Och då sa hon, vila, säger hon till intervjuaren i Resumé. Nej, det enda jag kunde tänka på var att jag var tvungen att förbereda morgondagens nyhetsmorgon.
Mm.
Och det är ju så typiskt att inte ens i ett sånt extremt fall.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du vet, du ligger där, du har en liten bebis hemma, du har hamnat där, du tror att du håller på att dö en hjärtinfarkt. Ändå tänker hon, hur fan ska det gå med morgondagens sändning? Ja, men det är ju fruktansvärt att den typen av stress ska behöva ske. Och du har många fler exempel.
Ja, men alltså, jag blev så himla tagen av en intervju i Resumé med en tjej som heter Isabel Boltenstern som har jobbat som sportjournalist på bland annat Aftonbladet tidigare, men nu senast Viasat. Och hon sjukskrev sig från sitt jobb. Hon är jävligt ung, alltså jag vågar inte säga hur gammal hon är, men 20 någonting
typ. Mm-hmm.
Hon sjukskrev sig på grund av utbrändhet och efter liksom en lång period av bara att så här, äntligen, wow, hon har fått ett drömjobb, jobba som hockey liksom reporter på Viasat. Det var bara så här, wow, man får inte nog typ. Mm. Så blev hon utbränd, jag läser lite ur intervjun. Hon får frågan, hur var det att gå till en arbetsgivare och berätta att du var utbränd? Då säger hon, det var jättejobbigt för jag ville inte tro på det. Jag tänkte att det är äldre som blir utbrända och jag hade ju bara varit yrkesverksam i 2-3 år. Jag började undra om det var mig det var fel på. Var det jag som var av klent virke? Och hon, det här är så himla liksom läskigt. Mm. Hon berättade så här, att det var först när hon kom hem efter jobbet om kvällarna som det smällde till. Man orkar inte träffa någon, orkar inte laga mat, orkar inte borsta tänderna. Man sov på soffan för man orkar inte ta sig till sängen. Kände mig helt livlös och väntade bara på nästa arbetsdag.
Ja, fruktansvärt.
Och hon har ju då nu slutat på Viasat. Jag vet inte om det är på grund av den här liksom utbrändheten, jag hoppas inte. Men det känns väl som att så här, det där är också en så här vanlig grej. Att man kommer, äntligen får man liksom jobb som journalist och då kanske jobb som sportjournalist, en stor intresse, och det är klart att man tar för sig då.
Mm.
Men att det ute på redaktionerna finns liksom alldeles för mycket att göra, för få som ska göra det, och samtidigt den här liksom intäktskraven som bara gör att man, alltså även om man själv inte jobbar med att dra in pengar, så känner man ju alltid det i bakhuvudet liksom, att så här, ja, men vi jobbar i en krisbransch, man kan inte så här, ta det lugnt en enda sekund.
Exakt, exakt. Och nu kommer vi liksom till ett större problem här, och det är väl egentligen arbetsgivarnas inställning. Alltså ibland känns det ju som att väldigt många unga i branschen körs sönder och sen kasseras. Och inte minst som det ser ut nu med bemanningsföretagen. Där har jag träffat hur många som helst när jag suttit på större redaktioner som DN till exempel, som berättar hur det tär på dem att sitta. Du har en helt annan lön, du har en helt annan osäker ställning. En meter från dig sitter en annan person fast anställd och kan uppleva en helt annan trygghet. Det tär ju på dig både fysiskt och psykiskt. Du vet att du är tredje klassens journalist. Mm. Och det där är ju de unga som kommer in på såna här platser, och också vikariater. Du har utlasningshotet hängandes över huvudet hela tiden. Men det är lite intressant. Jag blev intervjuad igår av en psykologistudent för en ny undersökning som de håller på med på psykologiinstitutionen på Stockholms universitet om hot mot kvinnliga journalister. Och då så kom vi just in på det här, vad gör arbetsgivarna, vad får man för stöd? Ja, vad har du upplevt för stöd? Och då landar jag i det här, att jag tror att det är väldigt många, precis som den här kvinnan Isabelle berättar, som särskilt unga som vågar säga något. Just man känner att man sitter inte bara på osäkra stolar, men det är också att man vill inte rita uppmärksamhet till sig själv. Branschen är i kris. Folk är nere och rapporterar från kriget i Syrien. Ska jag sitta här och gnälla om att någon gammal snusgubbe mejlar mig nakenbilder? Men det är klart att också sånt, den typen av press sätter sig. Det är ju trakasserier som, även om de behöver inte vara grova, behöver liksom inte vara dödshot eller våldtäktshot, men det är också något som verkligen sätter sig inom oss, tror jag.
Det är klart, alltså jag kan känna att så här, på gott och ont så har ju liksom det som jag har jobbat med förändrat mig i grunden som person. Alltså jag är mycket, mycket mer liksom så här, paranoid, och också så här, alltså man känner ju sig verkligen som allmän gods väldigt ofta. Alltså framförallt om man gör tv då är det ju verkligen så här, alltså alla har åsikt om ens utseende och hur man pratar. Alltså det är ju typ vad jag får mest feedback om, att jag pratar som en fjortis.
Ja, men det är ju jättesorgligt. Det är inte klokt. Och jag förstår inte hur du klarar av att vara på Twitter. För jag är ju där, men under medievärldens konto. Så jag både twittrar och läser andras liksom varje dag. Men det är ju, det är ju som del av en redaktion. Jag kan ju bara tänka mig vad som skulle hända om man skulle gå ut där under eget namn. Alltså jag skulle ha så mycket...
Men så farligt är det inte. Alltså man vänjer sig också, det är det.
Ja, men det, är det så bra? För det var det den här unge psykologstudenten sa igår. Det var ju så roligt att de faktiskt gör en psykologisk studie. För tidigare så har det varit väldigt mycket statsvetenskap och så vidare. Den här aspekten är ju outforskad. Han återkom till det här, hur känner du då?
Ja, man bara, alltså, fan, sluta analysera mig.
Ja, men ja, man blir avtrubbad. Ja, hur känner du om någon säger så? Ja, jag bryr mig inte. Till slut när jag hade gjort den här 40 minuter långa intervjun, då kände jag... Är det verkligen så?
Mm.
Är det så att vi inte bryr oss? Var går nu gränsen för att jag ska bry mig?
Men det är klart att ni bryr sig.
Nej, jag vet inte. Jag börjar känna att jag bryr mig. Flera gånger har jag tänkt, men gud vad synd att det inte var ett dödshot. För då hade jag kunnat polisanmäla. Vad synd att det var så här, det här subtila jävla chattret. Och du är en bimbo, du med huvudet och din idiot på det där. För att det där kommer man ingen vart med.
Nej.
Och det är väl också sorgligt att man ska sitta som journalist och önska sig dödsot för att kunna göra något åt det.
För det ska vara tillräckligt allvarligt. Liksom.
Ja, men vad är det för arbetsmiljö?
Nej, men det är ju helt sjukt. Men, nej, men jag vet inte. Alltså, det är...
Och så, du skulle säga att det är majoriteten av den feedback du får. Det är,
hur jag pratar, ja.
Men ja, så det är om ytliga aspekter. Inte vad du säger, utan hur du säger samt ditt utseende.
Alltså, jag skulle inte säga att det är majoriteten av feedback, för jag får väldigt mycket positiv feedback också från folk, framförallt lite yngre tjejer som är så här, åh, grymt skrivet, eller så här, det här var en
i
viktig poäng.
Eller
på när läsare allmänhet. Liksom.
Ja.
Så att, men om man tittar på det som så här, tär på en och det som har förändrat en, alltså det som inte liksom gemene man är med om, alltså gemene man får ju inte höra konstant hur... hur man ser ut eller pratar från främlingar. Men då är det ju att jag pratar som en fjortis. Och sen så, ja, men ibland så här utseende grejer. Och jag vet inte, alltså det... Fortfarande så känner jag väl inte så här, nej, men det är inte värt det. Men kanske om det skulle vara liksom extremt någon gång, så då skulle jag nog bara... jag vet inte. Inte orka. Det är sorgligt. Fett jobbigt också när man är typ ensam. Det kan jag känna så här. Nu blir det privat. Men det är jävligt jobbigt när man, som jag, typ är singel. Typ bor ensam. Och även om man har mycket kompisar och bra kollegor, så är det ju skitjobbigt att så här, ens hemmaliv är man väldigt så här, ingen att bolla de grejerna med liksom.
Mm. Samtidigt som jag som inte är singel kan känna att det är skönt att lämna det utanför.
Mm.
Och jag tror också att om jag berättade allt för mycket för min lyckligtvis långa och starka man, så skulle han gå och försöka slå ihjäl många människor. Så det kanske är tur för dem. Nej, men på allvar alltså. Jag känner att jag vill inte besudla min hemmiljö.
Nej.
Med att ta hem den här skiten som man kan få. Men det är också lite tragiskt, och det fick jag mig väl också en tankeställare att prata med den här psykologstudenten. När jag berättade om den här paradoxen också. Att å ena sidan kan det vara, men du som snygg blondin, du har bara legat dig till det här jobbet. Och sen så kan det komma en sekund senare, men du är din fula gamla batikhexa vänsterextremist som inte får någon kar. Så det är ju jätteabsurt. Det här, den här liksom undertryckta åtrån hos de gamla källarrunkande gubbarna, och å andra sidan det liksom aggressiva, du är ful, du är en idiot hatet. Det är ju komiskt och paradoxalt, men att jag enbart har börjat skratta åt det kanske är lite konstigt. Som du säger, om man frågar en helt vanlig kvinnlig kompis som har ett helt annat anonymt jobb, jag tror att de skulle bli chockade och gå och tänka på det här hela dagen.
Men ja, så är ju mina kompisar. De fattar ju ingenting, typ hur man orkar. Men då är det ju för att man har, alltså, i alla fall i mitt fall, är det verkligen att så här, det här är typ det enda jag kan och vill göra. Liksom. Alltså, det finns inte... För mig är det bara så här, ja, men det är så det är liksom.
Ja, och jag måste säga nu att vi i Medievärlden skrev igår om Sissions nya studie. Som vi fick en liten förhandstitt på, just den näthot- och hotdelen. Och då visade det sig ju kanske föga förvånande att kvinnliga journalister är i mycket högre grad utsatta för just sexuella trakasserier på nätet än manliga. Nästan en fjärdedel jämfört med bara 3,5% av männen. Och det här blir ju så stor nyhet, så det är till och med utländska personer som arbetar med mänskliga rättigheter som har retweetat det där. Så det ger ju en också en tankeställare. Då journalister i Norge som är liksom upprört över den här statistiken. Det är inte heller något normalt.
Nej, men jag känner bara att det där är väl en spegel av hur samhället ser ut. Liksom. Alltså, det är ju... Alltså, det känns ju som att man inte är förvånad, eller?
Nej, men samtidigt så har det ju kommit en annan studie som jag har skrivit om, som också är lite intressant i sammanhanget. Där man pratar om att forskarna tycker att det är så märkligt att... unga journalister, de vet att framtidens jobb kommer att vara så tunga.
Mm-hmm.
Man kommer aldrig vara ledig. Man kommer hela tiden tillbringa tid med att marknadsföra sig själv, med att arbeta. Det kommer finnas allt färre jobb. Men ändå så är de så optimistiska till journalistyrkets framtid. Alltså, nu när vi har pratat om den här stressen och pressen som finns, allt färre jobb, hur vi måste anstränga oss. Man börjar tänka, är vi dumma i huvudet, Margareth, vi journalister?
Jag tror...
som gör det här. Jag som tror... ändå ser hoppfullt på det.
Jag tror typ, dels ja, att så här, det är ju extremt, om man bara tittar på liksom, de svaren i studien, alltså hur motsägelsefullt det är, så är det ju, men gud, vad korkat liksom. Men samtidigt så känner jag för egen del och många med mig att det liksom behövs mer journalistik alltså, nu än någonsin. Så att, jag tror att så här, det kommer väl... jag hoppas att det kommer liksom lösa sig, eftersom att det är en så pass viktig del av demokratin. Att så här, hur det skulle lösa sig vet jag inte. Då hade jag ju förmodligen varit statsminister om jag hade vetat.
Ja, men jag har ju startat mitt medienätverk och näthat här som är i full gång. Folk måste fortsätta mejla in sitt intresse.
Men jag fattar inte, kan du förklara vad det är?
Ja, det är faktiskt väldigt enkelt, för det finns inte helt. Jag ska försöka ha ett konstituerande, ett slags grundmöte i början av juni. Och jag vill att det ska vara ett journalistnätverk mot näthat och trakasserier. Ett helt oberoende nätverk som ska kunna påverka myndigheter som polis att ta det här hotet på större allvar. Och också få fler arbetsgivare att inse att det är ett arbetsmiljöproblem. Mm. För det är det. Det här är ingenting personligt. Det är ingenting som händer i en annan sfär som vi kan skilja från den fysiska. Utan det är en del av vårt dagliga liv nu i journalistyrket. Vi måste bli mycket tuffare. För ingen annan kan göra något åt det. Som vi har tjatat om tidigare. Vad var det nu? 96% av alla anmälningar om näthat läggs ner av polisen.
Det är inte, och då är det ju inte bara, alltså, nej, men då är det inte bara alltså, att du pratar journalister. Nej, då är det ju verkligen att så här, ja. Jag blir bara orolig för så här, barn och ungdomar, att de behöver växa upp i en sån miljö där liksom, man inte tar såna typer av trakasserier på allvar.
Absolut, och där har du ju också, föräldrar måste ha en större roll i det här, lärare och så vidare. Men i vår bransch så tycker jag att det behövs faktiskt journalistnätverk. Också för att det har gnällt så mycket. Jag vill inte vara den personen som sitter, och jag tror du sa det också i förra podden faktiskt, från Frilansdagen. Det var ju det du sa, varför du startade den här podden. Man vill inte vara den som bara gnäller och pekar på en brist, eller hur? Man vill vara den som också gör någonting konkret. Vi har haft alla de här uppdraggranskning av snitten där kvinnor pratar om det. Du och jag pratar om de här senaste undersökningarna. Men låt oss då faktiskt göra någonting.
Ja, men alltså, och också, det är väl lite så här störig så här liberal inställning att säga, men det vill bara ta tag i det, det bara göra det. Men jag tror att så här, just i för oss som ändå har den liksom, positionen och den makten som vi har i vår bransch, då är det ju ganska starkt att bara gnälla när man har möjlighet att och liksom göra positiva förändringar.
Ja, också för att det kan bli lite sensationalistiskt. Vi snackade om såna här rubbar förra avsnittet som, här, titta, klicka här så får du se det mest skrämmande, här är det mest förfärande. Och det blir också en grej, här är Alexander Pascalido utsatt för ännu mer näthat. Och den här kvinnliga journalisten har minsann fått ta emot massa penisbilder. Det blir som att vi är kannibaler, vi göder av våra egna och förvandlar dem. Det är en lite äcklig utveckling och det vill inte jag vara med i.
Men så, alltså,
vi får se vad som händer. Men i det minsta jag vill göra är ju att göra flera upprop och samla och ställa konkreta krav på. Sen får vi se näthotsutredningen, vad den förordar till exempel.
Ja.
Men fortsättning följer om det. Och vet vi har redan snackat i typ 35-40 minuter, va? Eller?
Ja.
Ja? Nej, inte riktigt. Något sånt.
Ja.
Nej, men det finns ju hur många kvinnliga journalister som helst att citera på den här fronten. Och man saknar ju fortfarande de manliga rösterna, eller gör man det? Är de bara inte lika utsatta? 3,5% säger den här studien.
Vet du vad jag tror? Jag tror att det här är en sån klassisk könsrollsgrej, att män är rädda för att uttrycka känslor. Mm. För att det anses vara omanligt. Alltså det här sker ju undermedvetet. Det är sant att män, alltså de män som inte pratar om det är typ fega liksom. Men jag tror verkligen att det handlar mycket om det. Jag känner ju att just för att jag är tjej och liksom har växt upp som tjej i det här samhället så har jag så otroligt lätt att uttrycka mina känslor. Alltså jag säger liksom till direkt om jag tycker någonting är jobbigt, eller ja, men vi kan ju fan ses en gång i veckan och prata. Jag tror inte killar gör det på samma sätt.
Nej, men du som har lyssnat på poddar får man väl höra liksom
Alex och Sigge. Det är som att Mats och Helin sitter och bara, hur mår du Thomas?
Nej, det gör de ju verkligen inte. men för det där, det är precis som du säger, det är ju en klassisk grej i feministisk teori att känslor värderas lägre än kalla analyser, därför att det anses vara ett typiskt kvinnligt och därmed lägre, att det har lägre värde.
Ja,
så är det ju. Men vad gäller solidaritet, du vet, det fanns såna här he for she-kampanjer som till och med Carl Bildt hoppade på, Emma Watson från Harry Potter-filmerna, där det handlade om Russell Crowe, det är en massa kändisar som tog del av det där, att män faktiskt också ska vara med och bidra aktivt till ett samhälle utan sexuella trakasserier mot kvinnor och tjejer. Känner du solidaritet från männen i branschen när det gäller de här frågorna?
Alltså, både ja och nej. Jag tror att så här, på min arbetsplats så känner jag mig så här 110% säker och liksom att jag har stöd och förståelse och så vidare. Liksom. Men om man tittar på det stora hela i branschen, då är det ju fortfarande så här, jag på riktigt, sen sist jag typ skrev öppet om så här, sexuella trakasserier, och då inte jobbmässigt men så här, på stan typ, så blev det sån jävla shitstorm. Typ bland annat Kalle Schulman anklagade mig för att ljuga och hitta på
Så det är ju lite groteskt att prata om sina egna.
Men det här var några år sedan, så det är väl bortglömt. Men jag, sen dess så jag pallar inte, jag vågar
en
inte.
En kvinnlig journalist glömmer aldrig när jag tycker.
Nej, men jag pallar inte, jag vågar inte, jag orkar inte bli anklagad för att ljuga. Så att jag bara så här, pratar inte så mycket om det för egen del. Jag skriver gärna om liksom de strukturella problemen, jag pratar gärna med andra och berättar deras historier. Men för min egen del, jag tycker det är så jävla äckligt att bli anklagad för att liksom man ljuger eller man överdriver och så vidare. När man verkligen inte gör det, alltså tvärtom, typ underdriver.
Absolut, absolut. Jag tycker jag skriver mycket mindre om det än vad man skulle kunna göra. Och uppmärksammar och svarar oftast inte på såna här mejl och liknande. Men intressant när man tittar på mediebranschens respons är ju att alla de här kvinnorna går ut på egen hand. Har du tänkt på det?
Mm.
Alltså från Anna Hedemo, Alexander Pascalido i public service till de här senaste exemplen på sportjournalister, TV4. Det är ju ständigt, jag vet inte om det alltid är format, att det kanske kommer fram i porträtt och intervjuer av dem. Men det är ändå lite anmärkningsvärt att man så sällan hör och som journalist tar en kommentar av till exempel den ansvariga utgivaren eller chefredaktören som får säga att det här är oacceptabelt. Jag accepterar inte att mina kvinnliga anställda behandlas på det här sättet. Jag kommer inrätta en arbetsgrupp. Vi erbjuder det här och det här psykologstödet. Men det kanske också är upp till oss journalister att faktiskt tvinga ut de här svaren. Att varje gång vi gör en, förlåt lite hårt uttryckt, snyft intervju med någon utsatt kvinna, att då direkt ringa upp hennes chef, oavsett om det är en man eller kvinna faktiskt, men ofta är det ju en man.
Och det är alltid, det är så här en regel in life och i liksom den världen vi lever i. Alltså, det är alltid en man i slutändan som bestämmer.
Ja.
Även om en kvinna är chef så hon är chef som en man.
För det tycker jag var väldigt dåligt, till exempel Alexander Pascalido, att man inte fick höra, att inte folk gick direkt på, men vad säger du om att din anställda behandlas så här? Och det är just det jag vill med det här medienätverket, att det ska bli en större medvetenhet om att arbetsgivare faktiskt förlorar på det här.
Mm.
För du vet, om folk börjar gå in i väggen i 20-årsåldern, som Isabel Boltes där, herregud, det är ju inte direkt någon investering i arbetskraft, om man ska se det cyniskt. Om folk börjar ramla av i den åldern och sen går in i väggen för gott vid 40-50, jag menar, det blir ju ett ekonomiskt problem i slutändan.
Ja, men verkligen.
Så,
nej. Du, vi... måste avrunda.
Ja, det måste
för
vi göra.
För att vi måste också få i oss näring.
Ja, just det. Vi ska alltså inte ta en aplunch idag, utan vi får tänka att det är ordentligt med mat. Sen har vi tänkt jobba hjärnet igen.
Jajamän.
Vi ska väl bara avrunda med våra två standardinslag, tycker jag.
Yes.
Vi har...
Veckans medieman twittrar.
Ja, jag hittade en Andreas Eriksson som är vd på Neo. Han skriver...
Bästa Neo, Andreas.
Ja, han skriver, tänk om vi skulle vara lika intresserade av varandra som vi är av andra världskriget. Ja, jag tycker det var ganska tänkvärt, apropå alla Auschwitz-stormar och allting liknande.
Du menar du att du är en co-signare den här?
Ja, jag vet inte riktigt hur ironisk han är, men det kom en mängd av krigsrelaterade tweets. Så jag tycker bara att det är lite skojig och tänkvärd faktiskt. Hur mycket ska man blicka bakåt, hur mycket ska vi tänka på varandra? Men veckans rubrikord däremot, det är nog 100% komik. Jag har hittat här dunderpudlar.
Varifrån har du hittat den? Det är Aftonbladet. Är det inte så att de till och med push, alltså det var från en pushnotis?
Ja, det kan det ha varit.
Och då, hur lade rubriken?
Ja, men det var ju att Åsa Romson, hon dunderpudlar när det gäller hennes debattfadäser där. Du kommer ihåg att vi i början hade det här med smockan. Och vi har haft hunkjojkar och allting. Men det är kul hur man alltid måste lägga till det här förstärkande ord. Och det blir liksom mer och mer kraftfullt. Det är inte bara en debattsmocka, utan nu är det någon som dunderpudlar. Och så det känns som att rubriksättarna blir riktigt så här Batman-tokiga. Mm. Det är så här pow, bam, smack. Så det får vi se om vi ska börja lära oss av det i den här podden.
Men du, en sista grej innan vi käkar.
Mm.
Hur vinner man det här spa-besöket för två?
Mm. Vad tycker du som poddens grundare? Vi ska väl båda två vara jury, men jag tycker du får bestämma.
Men jag tycker att vi gör så här. Man mejlar till oss med en motivering till varför man vill gå på spa. Slash behöver gå på spa. Och sen så är du och jag en väldig jury och meddelar vinnare per mail. Och så gör vi.
Ja.
Så mejla en kort motivering till varför du vill ha ett spa-besök på Selma City Spa för två. till mig och Lisa. Och våra mailadresser kan man hitta på nätet. Om man är journalist så hittar man ju det.
Ja, och det måste du vara, för det är enbart kvinnliga stressade journalister som vi har den här tävlingen om.
Jajebus. Ja. Atla Dotterbjör väl gör allt för kvinnorna.
Ja.
Kvinnokampen först.
Ja.
Men tack för att du lyssnade, och vi är tillbaka i nästa vecka. Eller hur?
Ja, det är vi. Ta hand om er, stressa ner och se till att koppla av och hitta en hobby utanför skrivandet.
Ja. Försök i alla fall.
Ja. Bye!
Bye!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.